Vet ni vad det är för likhet mellan en slaktare och en kirurg? Båda skär i kött, eller hur? Men slaktaren skär för att döda, medan kirurgen skär för att hela, eller hur? Ibland när vi läser Bibeln så upplever vi en otrolig varm känsla när vi läser om de otroliga sakerna som Gud har gjort för oss. Andra gånger när vi läser i skriften så kan det finnas saker och ting som kan skära lite grann i oss. Jag vet inte hur många av er som har läst Bibeln som har känt det någon gång. Man har läst lite grann och så märker man att oh, det där är ju någonting som faktiskt jag inte följer, eller någonting som man känner samvetet som träffar en när man läser ordet. Och Guds ord beskrivs som ett tveeggat svärd som skiljer ben och märg. Och det uppbådar, eller det avslöjar hjärtats tankar och avsikter. Men då när vi känner de sakerna, ifall vi upptäcker sådana saker, så ska vi inte bli missmodiga och tänka att Gud skickar det här för att göra mitt liv surt, utan han vill skära endast för att hela. Han är inte en slaktare, han är en kirurg. De enda orsakerna till att han skär lite grann i oss är för att ta bort någonting som faktiskt är till vår egen skada. Så kom ihåg det, vi upptäcker någonting som kanske ikväll, som du aldrig har hört förut och som går emot någonting utav din tidigare uppfattning. Ifall det är från Bibeln, då kan vi lita på att det är för vårt eget bästa, eller hur? Jesus älskar oss och därför så vill han ge oss sanning. Läkarna ska berätta sanningen för oss, eller hur? Vi vill att de ska berätta sanningen för oss, även om den är obekväm. Och samma sak är det väl ändå med predikanterna, eller vad tycker ni? Men ni får be för mig under det här budskapet. Vi ska prata om ett allvarligt ämne i Uppenbarelseboken 13 och 14. Vilddjurets märke. Det fanns en man som hette José Luis de Jesús Miranda och han är från Puerto Rico. Men han hade bosatt sig i Florida där han fick enligt han själv över 2 miljoner efterföljare. Och den här personen påstod sig vara Jesus Kristus. Samtidigt så påstod han sig vara antikrist. Han sa att de var samma person, hur han nu fick ihop det vet jag inte. Men vad han gjorde var att han började att tatuera in på sina efterföljare, på deras pannor och på deras händer 666. Så alla deras efterföljare, de här 2 miljonerna som han hade, eller vad det nu var, eller flera utav dem då, började tatuera in det här. Och vissa blev förstås chockade, jag tror att vi blir chockade utav det när vi hör om det. Ingenting som jag skulle rekommendera. Faktum är att Bibeln lär att vi ska inte bränna in skrivmärken på oss. Det står i tredje Mosebok 19. Det var ett förbud emot den slags tatueringen som man använder sig utav. Däremot så har folk spekulerat i det här om att är det här vilddjurets märke? Är det det som han här personen tatuerade in? Är det faktiskt det som är vilddjurets märke? Någon annan tycker att nej, men det där är kanske inte riktigt vilddjurets märke. Men så har man hört om någonting annat. Nu på senaste tiden så har det blivit väldigt aktuellt med ett chip som man inopererar i handen, eller ja, nu är det bara i handen än så länge, men kanske i pannan också en dag. Här från SVT Nyheter på Nyhetsmorgon 2014 i december. Allt fler personer väljer frivilligt att operera in chip som lagrar data. Så då kan man gå till affären, man kan betala med det, man kan öppna sina dörrar och olika saker. Och när det här började komma ut, då blev det stor hysteri inom den kristna världen. Och folk skrev att det här är vilddjurets märke. Nu har det kommit, akta er, ta inte på det. Snart kommer folk att tvingas att ta det här på sig. Vad är vilddjurets märke? Många teorier finns. Idag så kommer vi inte gå in på en spekulation. Om du kommit hit för att lyssna till någon sensationell spekulation om vad vilddjurets märke är, så måste jag göra er besvikna. Det kommer inte vara något senaste nytt på teknologifronten som jag kommer presentera, utan idag så ska vi titta på vad Bibeln säger. Vi ska låta Bibeln förklara sig själv om vad det här märket faktiskt betyder. Låter det som en bra idé? Faktum är, det är viktigt för oss att förstå vad vilddjurets märke handlar om. I Uppenbarelseboken kapitel 14, vers 9-11, så finner vi den starkaste varningen i hela Bibeln, skulle jag vilja säga. Och den handlar om just det här märket. Det står: den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Vi läste inte hela den här varningen, men det här är en otroligt allvarlig varning. Vad texten säger är att människor kommer att gå evigt förlorade som tar på sig vilddjurets märke. Men det är ganska allvarligt. Och om vi råkar göra det, då vore det ganska allvarligt. Men enligt vad vi ser från resten av Bibeln, så tror jag att det är ganska tydligt att det här kan inte handla om något chip. Låt oss titta på det här. Uppenbarelseboken kapitel 13. Här finner vi krisen. Uppenbarelseboken 13 och vers 15 ska vi börja läsa i. Det står så här: det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, här har vi det, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Det kommer en kris i sista tiden som handlar om vilddjurets märke. Och det här vilddjuret kommer tvinga människor, lägg märke till det, vers 16, det tvingar alla att göra det. Det här är någonting påtvingat, eller hur? Det är inte någonting som folk bara väljer att vi tar det här. Förstås, det kommer finnas ett val som är inkluderat i det här. Men det kommer vara någonting som tvingas, som lagstadgas. Som det lagstadgas om. Vissa har tänkt att eftersom det står här att man inte kan köpa och sälja om man inte har det, så måste det handla om något sätt att handla på. Men texten säger inte att man handlar med märket, gör den det? Det står inte att man handlar med märket, utan det står att den som inte får märket kommer inte att kunna köpa och sälja. Vad vi ser är en ekonomisk bojkott mot de personer som inte tar på sig det här märket. Vi ser att att ditt bankkonto kommer att frysas, eller vad det nu kan vara, om du inte går med på att ta emot vilddjurets märke. Allvaret i den här varningen tycker jag gör det väldigt tydligt om att det här handlar inte bara om någon ytlig pryl. Varför inte? Jo, eftersom människor kommer att gå evigt förlorade om de får på sig det. Och tänk dig in i situationen. Tänk dig nu att polisen stormar in här i moster Agdas hus och brottar ner moster Agda och ger henne en spruta med den här lilla chippet i handen. Och nu har hon vilddjurets märke. Och nu kommer hon gå evigt förlorad för att hon blev påtvingad vilddjurets märke. Låter det som Bibelns version av evangeliet? Det gör inte det, eller hur? Låt säga att moster Agda är en uppriktigt troende person som verkligen älskar Jesus av hela sitt hjärta. Och sen nu har hon blivit nedbrottad och fått det här chippet i handen. Är hon evigt förlorad på grund av det? Nej, det som gör att vi går evigt förlorade handlar om vår tro på Gud. Och vår lojalitet till honom. Det är det som det handlar om. Och det är det som den här krisen handlar om. Varenda gång du läser om märket så står det alltid i samband med ordet tillbedjan. Lägg märke till det. Vad läste vi i Uppenbarelseboken här, 13 och 15. Det fick makt att ge livsände åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla att ta emot det här märket och så vidare. I kapitel 14 som vi läste så står det att om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, han ska straffas på det här sättet. Tillbedjan, det är det som Satan vill åt, eller hur? I början. Och det är det som han vill få genom det här, den här krisen av märket. Om vi istället för att läsa spekulativa tidningar om det här skulle läsa Bibeln, så skulle det bli väldigt tydligt vad det här märket handlar om. Det är inte en svår sak. Men vi måste låta Bibeln tolka sig själv. Det är det som vi fokuserar på i den här serien. Att låta Bibeln tolka sig själv. Och det här bildspråket om att ta emot ett märke på handen eller på pannan är hämtat direkt ifrån Gamla testamentet. Vet ni, varenda text i Uppenbarelseboken anspelar på någonting i Gamla testamentet. Uppenbarelseboken, det är som Guds tentamen för oss, för att se om vi har läst Gamla testamentet. Och den person som förkastar Gamla testamentet kan omöjligt förstå Uppenbarelseboken. För Uppenbarelseboken bygger på symboliken i Gamla testamentet. Därför måste vi förstå vad symbolerna betyder i Gamla testamentet, och då blir det väldigt uppenbart vad det handlar om i Uppenbarelseboken. Låt oss titta på de här verserna. Uppenbarelseboken 6. Precis innan, förlåt, inte Uppenbarelseboken, femte Mosebok 6 är det. Och precis innan här i femte Mosebok kapitel 5 så nämns de 10 budorden. Gud ger de 10 budorden. De 10 budorden står på 2 ställen i Bibeln, och det är enkelt. Andra Mosebok 20, femte Mosebok 5. Så femte Mosebok 5, där har vi de 10 budorden. Efter att Gud har gett de 10 budorden så säger han så här: dessa ord som jag idag ger dig befallning om, alltså de 10 budorden, skall du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som, lägg märke till det här, ett tecken på din hand, och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Låter det bekant? Det är precis det vi läste om i Uppenbarelseboken. Ett tecken eller ett märke i pannan eller i handen. Titta på en annan vers här, andra Mosebok 13:9. Och det ska vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna. För att, vadå? Herrens lag må vara i din mun. Ty med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten, andra Mosebok 13:9. Här ser vi igen. Det är lagen som de skulle lägga i handen eller i pannan. En till vers, femte Mosebok 11:18. Ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne och binda dem som ett tecken på er hand, och de ska vara som ett band till påminnelse på er panna. Ser vi här att det är gång på gång. Jag kan visa er många fler texter som handlar om det här, men jag tror att det här räcker. Gång på gång så nämner Gamla testamentet att det var Guds lag som de skulle lägga i handen eller i pannan. Nu, vad betyder det då? Betyder det att de skulle ta de 10 budorden och binda dem runt huvudet och runt armen och sen gå runt med dem? Det fanns ju bara ett exemplar av de 10 budorden. Så det skulle bli väldigt svårt om det var den bokstavliga betydelsen som det handlade om. Det handlar inte om en bokstavlig betydelse, utan det handlar om en andlig innebörd av det här. Precis som vi läser i den här texten. Ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne. Det är vad det handlar om. För vad har vi här i pannloben? Bakom pannloben så sitter vår moral, vet ni det? Om man tittar rent vetenskapligt på hjärnan, så är det här i pannloben som vårt moralcenter sitter. Och där sa Gud, där vill jag att min lag ska vara. Ni ska ha det som moral. Ni ska ha det i ert hjärta eller i ert sinne. Och ni ska ha lagen i er hand. Med andra ord, ni ska handla efter det. Ni ska agera efter det. Ni ska göra i överensstämmelse med min lag. Hänger ni med? Det här är vad det handlar om. Men det finns en makt som inte gick med på det här. Att vilja ha Guds lag i handen eller pannan. De tyckte inte om Guds lag. Det här är antikristmakten som vi studerade om. Och det står där i Daniel 7:25 som jag tittat på. Denne ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och de ska ges i hans hand under en tid, tider och en halv tid. Den här makten skulle förändra på Guds bud. Och om den förändrade på Guds bud, så har den en ny lag. Och den här lagen tvingar de människor att ta på i handen eller pannan. Hänger ni med? Vi tittar på vad den här makten var för någonting. Kort repetition av det här. Antikrist var en makt som skulle sätta sig i Kristus ställe. Som skulle vara, om du så vill, Kristi ställföreträdare. Vi tittade på 10 kännetecken av vad antikrist var. Och vi såg att alla dessa 10 kunde inte passa in på någon annan makt, tyvärr, än den romerska kyrkostaten. Vi talar inte om människorna. Om Gud älskar katoliker, okej? Okay? Han älskar personer, alla personer, oavsett vilka de är. Till och med muslimer eller vad de än är för någonting. Gud älskar alla, eller hur? Och han vill att alla ska komma till honom. Man är inte fördömd om man är uppriktigt bedragen. Men Gud talar om ett system. Och inte bara Gud kom till den här slutsatsen i Bibeln, men reformatorerna drog samma slutsats när de studerade Bibeln. Det här är inte bara någonting som Jonathan Carlson har hittat på. Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer, Bunyan, King James, Bibelöversättaren, Isaac Newton, Wesley Whitfield, Jonathan Edwards. Dessa män bland otaliga andra såg alla det påvliga ämbetet som antikrist. Så denna makt skulle förändra på Guds bud, på Guds lag. Och den här förändringen hade inte Jesus befogat alls. I Matteus 5, vers 17-19 så säger Jesus klart och tydligt: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Amen säger jag er, innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Men den som håller den och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Så fråga, upphävde Jesus något utav buden? Nej, det gjorde han inte. Inte ens det minsta utav dem. Ja, du kan titta på de 10 budorden och ställa dig frågan, vilket är det minst viktiga? Ja, inte ens det ändrade han. Inte ens en prick i lagen ändrades utav Jesus. Så antikristmakten har gått förbi Jesus i den här aspekten. Och de har satt sig upp emot Jesus. För Jesus har inte upphävt sin lag. I Uppenbarelseboken 14 så läste vi om det här vilddjurets märke. Men i kontrast till dem som tar på sig vilddjurets märke så finner vi en annan grupp. Låt oss läsa där. Uppenbarelseboken 14, vers 9. Den tredje ängeln följde och sade med stark röst: om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger i evigheternas evigheter. De har ingen ro vare sig dag eller natt. De som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. Här visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Ser ni här vad ängeln säger? Den säger, här har vi en grupp som kommer att, som tar på sig vilddjurets märke, och de kommer att plågas i eld och svavel och så vidare. Men sen har vi en annan grupp, och den här andra gruppen, vad gör de? De håller Guds bud och har tron på Jesus. Så fråga, om du och jag håller Guds bud och har tron på Jesus, har vi vilddjurets märke? Omöjligt. Omöjligt, det kan vi inte. Egentligen är det här allt vi behöver veta om det här märket. Om vi vill undvika det, eller hur? Egentligen är det allt. Om vi håller Guds bud och har tron på Jesus, då är det lugnt. Men låt oss gräva lite djupare i det här. För vad handlar det här om? I Uppenbarelseboken 7 så står det om något annat som de här personerna får i sin panna. Jag såg en annan ängel som kom upp från öster med den levande gudens sigill. Han ropade med stark röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänares pannor. Och jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet, 144 000 från Israels alla stammar. Kanske ni har hört mycket om de 144 000. De 144 000 är i princip den här gruppen i sista tiden som inte får vilddjurets märke. Kortfattat så är det. Antingen så har du Guds sigill i pannan, eller så har du vilddjurets märke i pannan. Så enkelt är det. Alltså antingen så följer du, det här är vad konflikten handlar om. Antingen följer du Guds bud, eller så följer du vilddjurets bud. De två alternativen finns det. Tillbedjan och lydnad är starkt sammankopplade i Bibeln. Jesus ställde en ganska allvarlig fråga. Han sa, varför kallar ni mig herre, herre när ni inte gör vad jag säger? Bra fråga, eller hur? Många gånger så kallar vi Jesus för vår herre. Och många personer säger, Jesus, du är min herre. Och Jesus undrar, varför gör du inte då som jag säger? Du säger att jag är herren i ditt liv. Då förväntar han då att vi också lyder honom, eller hur? Lydnad är en del utav tillbedjan på ett sätt. Jesus säger att förgäves dyrkar de mig eftersom de lär och de förkunnar en människors bud. Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar. Det här är ganska allvarligt. Jesus säger att de som tillber honom men vägrar att lyda honom, deras tillbedjan kallar han för att vara förgäves. Nu, det är skillnad på att vägra lyda Gud och att bryta mot Guds bud, eller hur? Jag menar, vi alla syndar ibland. Men det är skillnad på det och att medvetet gå emot Gud trots att man vet att Gud har sagt en sak, men man vägrar lyssna på det. Man vägrar att höra det. Man vill inte höra om vad Jesus säger. Om någon vänder bort sitt öra och ej vill höra lagen, där har vi igen det här. Man stoppar fingrarna i öronen. Jag vill inte höra. Då är också hans bön en styggelse. Nu, om vi känner vår synd, vi känner vår skuld och vi kommer till Jesus och vi ber om förlåtelse, det är inte en styggelse. Om vi erkänner våra synder, det är inte någon styggelse på något sätt. Det här handlar om någon som medvetet, upproriskt, går emot Gud och inte vill höra, inte vill lyssna till honom, men som ändå vill bära en mask utav fromhet. Som ändå vill låtsas som att jag är rättfärdig och god. Men är det inte lagiskt att följa lagen? Är det inte lagiskt att vilja lyda Gud? Det kan vara det. Det kan vara det. Det beror på varför du önskar att lyda Guds bud. I Romarbrevet 3:20 så står det: ty ingen människa, hur många då? Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Kan vi genom våra gärningar bli rättfärdiga inför Gud? Det kan vi inte. Vad är lagens uppgift? Lagens uppgift är att ge oss insikt om synd. I Norrköping, så när jag bodde där, så var jag ute en gång och jag plockade blåbär. Och jag var ute i den här, jag plockade bara med fingrarna. Och det var lite jobbigt, jag stod där i några timmar och plockade. Så jag blev lite svettig, så jag torkade mig i pannan. Och utan att veta det så fick jag massa blåbärsfläckar i ansiktet. Och jag märkte ju inte det, så det var inget problem för mig. Jag gick där hem och jag hälsade på grannarna och de tittade lite konstigt på mig. Och jag tänkte, vad är det för fel på dem? Jag såg inget fel, eller hur? Allt var frid och fröjd, trots att jag hade massa fläckar i ansiktet. Ända tills jag kom in i hissen. Och där fanns det en spegel. Och vad såg jag? Jo, jag upptäckte de här fläckarna. Vet ni, Guds lag är som en spegel för oss. Det jämförs med en spegel. Guds lag reflekterar vårt tillstånd. Vi ser vår synd. Vi inser vår synd och vårt behov utav Kristus. Nu, kan jag ta den här spegeln och försöka tvätta bort mina fläckar? Det skulle inte fungera speciellt bra. Det är ungefär samma sak som att försöka bli rättfärdig genom sina egna gärningar. Det går inte. Det är omöjligt. Faktum är, Bibeln säger i Jesaja 64 och vers 4: vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Du kanske tror, ja, men jag är en god person. Jag gör många fina saker mot människor. Till och med alla de goda gärningar som du gör är i Guds ögon inte tillräckligt rena. Nu, var med våra synder? Ja, de är ännu värre. Men inte ens våra goda gärningar, inte ens den godaste utav den goda gärning som du, den mest altruistiska gärningen som du någonsin kan göra, är tillräckligt ren i Guds ögon. Det finns alltid en form av själviskhet här. Kanske gör vi det för att se lite bra ut inför andra människor. Kanske gör vi det av att det finns någon form av själviskhet. Att jag vet att om jag är bra här så får jag det tillbaka igen på något sätt. Vad det än kan vara. Ibland känner vi inte vårt eget hjärta själv. Men Gud känner det. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi ser hur meningslöst det är att förlita sig på sina goda gärningar. Bibeln säger att alla människor har syndat. Och de har gått miste om härligheten från Gud. Och inga goda gärningar som du gör kan på något sätt gottgöra för det onda som har gjorts. Därför behövde Jesus komma. Nu när jag hade mina blåbärsfläckar i ansiktet så behövde jag vatten och tvål att tvätta mig med. Det enda sättet vi kan få bort våra syndfläckar på, det är inte genom att ta spegeln och gnugga, men det är att gå till lammets blod. Och där kan vi bli tvättade. Vad betyder det? Johannes 3:16: ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi kommer till Jesus och han levde det fullkomliga livet. Och han byter plats med oss. Han ger oss sin rättfärdighet som är fullkomlig. Och då kan vi stå rättfärdiga inför Gud genom tro. Om vi tar emot det genom tro. Det är vad evangeliet handlar om. Romarbrevet 3:28 säger att vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Så om man läser de här texterna så kan man tycka att så lagen är meningslös. Men i några verser senare i Romarbrevet 3 så säger Paulus så här: sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Och vad är hans svar? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Gud förväntar fortfarande att vi ska hålla hans lag. Men inte för att förtjäna vår frälsning, utan i tacksamhet för att Jesus helt gratis har förlåtit oss våra synder. Det var inte gratis för honom, det kostade honom oändligt mycket. Men det är för oss gratis. Vi kan inte förtjäna det genom våra egna ansträngningar. Tron utan gärningar beskrivs som död. Hur fungerar frälsningsekvationen? Vissa människor tror att det fungerar på något sätt så här. Ja, jag tror på Gud och sen gör jag goda gärningar och sen får jag frälsning som ett resultat av det. Det här är fel. Totalt fel. Okay? Vi kan inte genom våra gärningar skapa någon form av frälsning. Men hur ser frälsningsekvationen ut? Jo, den ser ut på det här sättet. Tro, en frälsande tro, skapar frälsning och goda gärningar. De goda gärningarna är inte roten till min frälsning. Det är frukten av min frälsning, eller hur? Jag gör inte goda gärningar för att bli frälst, men jag gör goda gärningar för att Jesus har frälst mig. Och i tacksamhet till honom så gör jag de sakerna. Nu, jag kan inte, som vi läste här innan, om jag säger det, men jag har tro, det räcker med tro, jag behöver inte låta Guds ande förvandla mig och att jag ska göra goda gärningar. Men den är inte en sann frälsande tro. En sann frälsande tro kommer att producera goda gärningar. Annars är det inte en sann tro. Annars är det inte en frälsande tro. Titta vad Hesekiel säger. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Fråga, kan vi hålla Guds lag? Vad säger texten? Texten säger att vi kan det, eller hur? Vet ni, det finns en myt inom många kristna cirklar som säger att det går inte att lyda lagen. Det är sant att vi kan inte göra det i våra egna krafter. Bibeln säger att det är omöjligt. Romarbrevet 8 och vers 7 säger att vi kan inte, köttets sinnelag kan inte underordna sig Guds lag. Men vad säger den här texten? När Gud ger oss ett nytt hjärta och låter en ny ande komma in i oss, så ska han skicka sin ande in i oss och göra så att vi vandrar efter Guds stadgar och håller hans lagar. Enligt det här är det möjligt att lyda Gud. Inte i vår egen kraft, men i den kraft som den heliga ande ger. Hänger ni med? Det här är goda nyheter. Vi behöver inte vara kvar i våra begär. Vi behöver inte släpa på våra synder och alltid vara fast i dem. Det finns seger i Jesus Kristus. Han vill befria dig från alla synder. Han vill ge dig kraft att övervinna. Det här är goda nyheter. Jag prisar Gud för det här. Tänk, jag behöver inte fortsätta att vara samma elaka person som jag alltid har varit. Jag kan bli en bättre människa. Halleluja! Det är evangeliet. Inte bara att vi får förlåtelse och vi fortsätter i samma gamla gyttja. Utan vi kan komma ut ur det, inte genom egen kraft, men genom Guds andes kraft. Amen. Jesus säger vad som ska motivera oss till lydnad. Om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud. Vad hade hänt om jag, när jag gifte mig med Hulda. Förresten, min fru är här, hon kommer spela efteråt. Vad hade hänt om jag hade sagt till henne innan jag gifte mig med henne. Jag sa, vi sitter ner där vid en romantisk middag och jag ska berätta för henne att jag älskar henne. Och så säger jag till henne att, vet du vad Hulda? Jag bryr mig inte om vad du vill. Jag bryr mig inte om vad du inte vill. Jag vill bara älska dig. Tror ni hon skulle gifta sig med mig då? Hon nickar. Nej, hon skakar på huvudet. Hon skulle inte ha gjort det. Varför inte? Jo, för att kärlek, om det är en äkta kärlek, så kommer den att motivera mig till att vilja vara en person till lags. Och så säger Jesus, om ni älskar mig, håll mina bud. Enkelt, eller hur? Vad är syftet med lagen? Om ni håller mina bud och förblir i mig, i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli vadå? Fullkomlig. Nu får jag fråga er, hur många önskar fullkomlig glädje? Nästan alla. Okej, några vill gärna vara lite ledsna. Men jag vill i alla fall vara fullkomligt lycklig. Tänk er, vilken härlighet. Att få vara fullkomligt lycklig. Hur kommer vi till den glädjen och lyckan? Jesus säger, håll mina bud. Eller hur? Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att er glädje ska bli fullkomlig. Att hålla buden är inte någon jobbig, tung sak. Utan när vi blir omvända så känner vi, jag vill göra Guds lag. Det skapar glädje i mig. Jag vill veta, hur mycket kan jag göra för Gud? Hur mycket kan jag göra för Jesus? Han har förvandlat mitt liv. Han har dött för mina synder. Hur mycket kan jag göra för honom? Det är ett skydd emot saker som är dåliga. Här är en teckning som någon har gjort. Och nu står det på engelska här, men den här personen, ni ser stängslet här, det står Guds bud. Och han hoppar över stängslet här och han säger, ja, jag hatar att vara instängd i det här staketet. Jag ska hoppa över det. Och den andra personen ropar, nej, vänta, det är inte ett staket. Det är ett skyddsräcke. Och det är precis vad Guds bud är. Det är ett skyddsräcke som hjälper oss att må bra. Tänk er på de 10 budorden. Hur vore livet om vi hade om alla människor följde de 10 buden? Skulle det vara en bra plats att leva på? Jag tror det. Jag skulle vilja det. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag är i mitt hjärta. Där har vi det där. Lagen i pannan. Det gör att vi älskar Guds lag. Vi tycker om den. Men det kommer en makt som förändrade på de här buden. Det står då. Här är vad påvedömet själv säger. Påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar. Nu, det finns ett bud som de speciellt ska angripa. Och det är att förändra heliga tider. Förändra heliga tider. Nu, vilket utav buden handlar om heliga tider? Om vi tittar på budorden så finns det bara ett enda bud som handlar om heliga tider. Och det är sabbatsbudet. Eller hur? Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Vad säger den romerska kyrkan om det här budet? Om du frågar dem vilken som är sabbatsdagen så svarar de att lördag är sabbatsdagen. Det har det varit i alla tider. Fråga, varför firar vi söndag istället för lördag? Svar, vi firar söndag istället för lördag för att den katolska kyrkan överförde högtidligheten från lördag till söndag. Det här är deras egna ord. Utan att skämmas så säger de att så här är det, vi har ändrat på Guds bud. Nu firar vi inte längre lördag helig utan vi har överfört det till söndagen. Men ända sedan urminnes tider, ända sedan skapelsen, så har sabbaten alltid varit på den sjunde dagen. Det var den som Gud välsignade. Första Mosebok kapitel 2, vers 2-3. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Gud själv vilade, inte för att han var trött, men för att han ville njuta av sin tid tillsammans med sin skapelse. Och han gav ett exempel för oss om vad vi skulle göra. Han välsignade den dagen. Nu, hur många av er kan göra någonting heligt? Jag har i alla fall inte förmågan. Jag kan inte säga att en visa över den här eller det här notstället och sen så blir det heligt. Jag har inte den kraften. Endast Gud har den kraften. Han skulle kunna göra den helig om han ville. Och här har Gud gjort en dag helig. Han har gjort en tid helig. Det är ganska enkelt för det kommer till alla oavsett vad de är. Om han hade gjort ett objekt heligt så hade man fått vallfärda dit och endast de rika kanske skulle kunna komma dit. Men nu har han gjort tid helig. Vilken dag är det då? Här från Andra Mosebok 20, i 10 budorden säger: tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor, men den 7:e dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Ser ni här att det handlar om en speciell dag? Den 7:e dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Nu, man kan undra, spelar det någon roll då? Jag menar, kan jag inte bara ta vilken dag som helst i veckan? Förstås, du kan vila på vilken dag som helst i veckan. Men vilken dag som helst i veckan är inte helig, eller hur? Endast Gud gör någonting heligt. Och han gjorde en speciell dag helig. Om vi tänker på trädet, vad var det för skillnad mellan det träd som de inte fick äta av och det träd som de fick äta utav? Var det något gift i det som de inte fick äta av? Jag tror inte det. Det var bara ett lojalitetstest för att se om de ville vara trogna Gud. Gud sa, ät inte av det där, då ska ni dö. Och ni får äta av de andra träden. Det var Guds ord som avgjorde det här. Så det spelade roll. De kunde inte bara säga, ja men frukt som frukt. När jag gifte mig med Hulda så helgade Gud henne för mig. Han gav sin välsignelse över att jag behandlar henne på ett sätt som jag inte behandlar andra kvinnor på. Om jag då skulle säga att jag är en kvinna som kvinna, eller hur? Bara jag har en kvinna. Det funkar inte så, eller hur? Om Gud har gjort någonting heligt så är det något speciellt med det. Och så är det med den här dagen som han har gjort helig. Faktum är, i Gamla Testamentet så var det en del av buden, och det var till och med dödsstraff på den person som bröt emot sabbatsbudet, precis som med de andra 10 budorden. Och det betyder inte att vi ska att vi på något sätt förespråkar dödsstraff för de som bryter emot sabbaten. Men om vi tänker på vad Bibeln säger, att syndens lön är döden, även i Nya Testamentet. Så Gud, det visar bara hur allvarligt Gud ser på det här. Vilken dag är det då som är den 7:e dagen? Vi kan ju just tänka att det kanske har det tappats bort genom historien. Ja, i alla tider så har lördagen varit den 7:e dagen. Det är först här i Finland så var det 1973 som man ändrade kalendern till att söndag blev den 7:e dagen. Så står det, från 1973 ändras i veckolayouten så att veckan börjar på en måndag. Tidigare räknades veckan börja på en söndag. Här är en karta från Malmö där jag brukade bo. Och där så ser man, intressant nog, det står Söndagsgatan först, sen är det Måndagsgatan, Tisdagsgatan, Onsdagsgatan, Torsdagsgatan, Fredagsgatan och sen är det Lördagsgatan som är den 7:e gatan. Så det här har funnits i alla tider, att man har den 7:e dagen som är lördag. Om man tittar på språken så ser man också att ordet för lördag är samma ord som sabbat. Till exempel då på kroatiska subota, spanska sabado, esperanto sabato, grekiska sabato, ungerska sombat, ryska subota, indonesiska sabtu, tyska och samma med finska. Så har vi på finska så heter onsdag keskiviikko. Och vad betyder det? Mitt i veckan, eller hur? Om onsdag är mitt i veckan, vilken dag är den 7:e dagen? Ja, det är lördag som är den 7:e dagen. Så språken har liksom bevarat det här. Som visar att lördag är den 7:e dagen. Men den viktigaste orsaken till att jag tror att lördag är den 7:e dagen är vad vi ser i Bibeln. Förresten, en annan orsak är att judarna har firat lördag som sin heliga dag under alla tider, eller hur? Och vad är chansen att en hel grupp människor plötsligt glömmer bort en dag? De försover sig allihopa simultant. Och så vaknar upp och har liksom tappat bort sin heliga dag. Det är knappast trovärdigt. Men Matteus 28, där står det om uppståndelsen. Vi har haft påsk här för inte så länge sedan. Och då firar vi långfredagen till åminnelse av vad då? Jesus död, eller hur? Han död på korset. Och det var på fredagen då. Och sen så vilade han i graven på lördagen, och sen så uppstod han på vilken dag då? På söndag, det är faktiskt en av de orsakerna som folk säger, därför ska vi fira söndagen, för Jesus uppstod på den dagen. Och det är ju en fin tanke, det är inget fel i tanken, men problemet är att det finns inget stöd i Bibeln för att dagen på något sätt skulle ha ändrats. Och kan vi på något sätt säga, ja men bara för att jag tycker att den här dagen ska vara helig, så väljer vi den helig. Jag tycker Jesus han firade den första nattvarden på en torsdag. Jag kan ju säga, men jag tycker det är en jättehelig händelse, så därför ska vi börja fira torsdag istället. Jag menar, jag kan inte som människa gå och välja vilken dag som jag ska helighålla. Utan jag måste ju titta på, vad säger Gud? Visst, om det finns något stöd i Bibeln för en förändring av dagen, då är det något helt annat. Men nu finns det totalt ingenting av det. I Matteus 28 så står det att efter sabbaten i gryningen den första veckodagen gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Det var efter sabbaten. Sabbaten, alltså dagen innan Jesus uppstod. I Markus 2 så kallas Jesus för sabbatens herre. Och varför gjorde han det? Jo, för Bibeln säger att han var den som skapade världen. Vem var det som vilade på den där första sjunde dagen? Det var ingen annan än Jesus som gjorde det. Sabbaten handlar om Jesus. Det står så här, Jesus sa till dem, sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Så är människosonen herre också över sabbaten. Så sabbaten blev gjord för människan, den blev inte bara gjord för judarna, utan den blev gjord för hela mänskligheten, som en välsignelse för dem. Och hur betedde sig då Jesus på sabbatsdagen? Hur relaterade sabbatens herre till sabbaten? Jo, vi läser att han gick till synagogan på den här dagen. Lukas 4, vers 16. Då kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften. Lägg märke till det här ordet, som han brukade. Det var inte någonting han bara gjorde en gång, utan det här var hans dag att gå till kyrkan på. Och därför önskar jag att han ska vara mitt exempel. Jesus uppmuntrade sina efterföljare att fortsätta att fira sabbaten. Här talar han om Jerusalems förstörelse år 70 efter Kristus. Och han säger, be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Nu, om dagen är helig så vill man inte fly för sitt liv på den, eller hur? Om det är en dag för tillbedjan av Gud. Vilket det här visar att det fortfarande är då. Den tidiga kristna kyrkan, de fortsatte att helga sabbatsdagen. I Apostlagärningarna 17 så läser vi om Paulus. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonika där judarna hade en synagoga. Till dem gick Paulus som han brukade och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna. Jag skulle kunna titta på många exempel i Apostlagärningarna när den tidiga kristna kyrkan firade sabbat. Här är en annan, kapitel 18, vers 4. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och övertygade både judar och greker. Så här ser vi att det var inte bara judar som gick i synagogan på sabbaten, utan även grekerna, även de utav hedniskt ursprung. Apostlagärningarna 16:9, en dag så hittade de ingen synagoga att gå till, men de sökte ändå en böneplats. På sabbaten tog vi vägen genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Och vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. Vad kommer det då in att människan, att den kristna världen i stort faktiskt firar söndag som sin heliga dag? Om vi tittar på historien så har det sitt ursprung främst i de reformerna som Konstantin gjorde. Nu, kejsar Konstantin, han ville förena, han hade en hednisk del av sitt rike och han hade kristna och de firade olika dagar. Men han ville förena det här. Så han lyfte fram den här tanken som fanns inom kristendomen. Att söndagen borde göras till en helgdag. Bevarandet av det gamla hedniska namnet Dies Solis eller söndag som den veckovis infallande kristna högtiden beror till stor del på föreningen mellan hedniska och kristna åsikter. Det hände i samband med att den första veckodagen rekommenderades av Konstantin till sina undersåtar. både hedniska och kristna, som solens ärevördiga dag. Men den tidiga kristna kyrkan firade den sjunde dagen. Från apostlarnas tid fram till kyrkomötet i Laodicea 364 efter Kristus fortsatte den judiska sabbaten att helighållas, vilket kan bevisas från många författare, trots kyrkomötets påbud mot att göra det. Det här är från John Lay, Sunday as Sabbath, sida 163. Det är inte någon person som tillhör min församling, men det här är hans slutsats som historiker. Kyrkomötet i Laodicea, vad skrev de där? Jo, de sa så här: kristna får inte judaisera genom att vila på sabbaten, utan de måste arbeta på den dagen och istället ära Herrens dag, som de kallade söndag. Och om de kan, ska de vila då som kristna. Men om man kommer på någon med att judaisera, låt honom vara förbannad från Kristus. Så det blev ett motstånd emot den bibliska helgdagen, och istället så började man att pusha för söndagen. Och man till och med förbjöd människor att fira gudstjänst på och vila från sitt arbete på sabbaten. Här är en baptist som skriver så här, Edward Hiscock. Han säger: det är oerhört tråkigt att söndagen anlände brännmärkt med hedendomens stämpel och döpt med solgudens namn, när den antogs och helgades av det påvliga avfallet och efterlämnades som ett heligt arv till protestantismen. Han visar på var det här kom ifrån. Dock så fanns det grupper genom hela historien som alltid helgade den sjunde dagen. De keltiska kyrkorna var några utav dem. Här är från James Moffat, The Church in Scotland, en historiker som säger: det verkar ha varit sed i de tidiga keltiska kyrkorna på Irland och Skottland att fira lördagen, den judiska sabbaten, som en vilodag från arbete. De följde det fjärde budet bokstavligt på den sjunde veckodagen, den dag som Herren låg i graven. Och det var andra grupper också som gjorde det. I Norge så var det vissa grupper som firade sabbaten på 1400-talet. I kyrkomötet där så hade de lite problem med dessa sabbatsfirare. Och det står så här: den första saken angår upptäckten av helighållandet av lördagen. Det har påträffats av ärkebiskopen i Öre att man på olika platser i riket har dristat sig att anta och hålla lördagshelg. Det är strängeligen förbjudet, heter det i kyrkolagen, att någon skulle hålla eller införa helgdagar utanför de som påven, ärkebiskopen eller biskopar fastställer. Så vem är det som är auktoriteten här? Det är påven. Och det är det här som har hänt. Det här är bara historia om hur söndagen har existerat. Hussiterna i Böhmen. Erasmus vittnar om att dessa böhmer, till och med så sent som på 1500-talet, inte bara firade sjundedagssabbaten noggrant, utan de kallades också sabbatarianer. Idag så är det en kristen väckelse som börjar upptäcka att det här stämmer inte. Och lägg märke till vad tidningen Dagen skrev 2011. En gräsrotsrörelse utan tydliga ledare som ploppar upp som svampar. Så kallar de personer som Dagen har pratat med om det växande fenomenet att fira sabbat på lördagen. Edward Thomas kommer inte från frikyrkan som Per Stenfeldt, utan är präst i Svenska kyrkan. Det verkar som att det sprider sig ett intresse över samfundsgränserna, säger han. På lördagen försöker de undvika arbetssysslor om det inte är nödvändigt. Det förläggs istället till söndagen. Det är kyrkan som gjort söndagen till vilodag. Men Gud har bestämt lördagen till det. Så ser jag det. Personligen har jag inte sett något bibelord om att vi ska flytta sabbaten från lördag till söndag. Det är något som skedde långt senare av helt andra orsaker än att Jesus ville det. Han firade ju själv sabbat. I sista tiden så kommer ett budskap som ska uppmärksamma det här. Bli inte upprörd om det här är nytt för dig, om du har inte hört om det här. Det finns ingen fördömelse i det om du har levt efter din bästa förståelse och du har inte förstått det här. Men Gud vill upplysa hela världen om det här budskapet. För vi läste i Uppenbarelseboken att det skulle finnas en grupp som håller Guds bud som ett resultat av varningen mot vilddjurets märke. Så finns det en grupp som faktiskt håller Guds bud och som har Guds sigill i sin panna. Alla kommer, varje uppriktig bedragen person kommer att upplysas om det här. Och det är inte för att jag är smartare än någon annan som vi har upptäckt det här. Det är inte på något sätt så. Gud visar oss ljus. Och det har inget med intelligens att göra. Det har inget med att någon är bättre än någon annan. Utan det handlar om att, ibland, att Gud visar sanningen. Han uppenbarar den ifrån sitt ord. Vem kan ta äran åt sig för det? Det kan ingen. Men Gud vill att vi ska följa det ljus som han visar. Och om det är ifrån ordet så vill jag följa det, eller hur? Jag önskar att ha Guds sigill. Jag önskar att ha hans lag i min panna och min hand. Om vi tittar genom hela Bibeln så finner du inte en enda trogen person som bröt emot sabbatsbudet i Bibeln. Jesus själv firade sabbat, som vi har läst. Hela den tidiga kristna kyrkan firade den. Jag önskar att vara trogen Jesus. Och om det här är nytt för dig så vill jag utmana dig till att studera det här. Jag vet att det kan, om det här är första gången som du hör om det, så undersök de här sakerna. Titta om det inte stämmer det som vi har tittat på. Ta det här referatet där ute och undersök det här. Men inse att det är viktiga saker som står på spel. Min fru kommer att sjunga en sång. Och i det, om ni inte har fyllt i er lapp så kan ni göra det under tiden. Men jag vill bara ge en utmaning till er att verkligen forska i skriften för att se om det kan förhålla sig så. Testa de här sakerna. Sanningen tål att testas. Är det din vilja att pröva det? Är det din vilja att testa det? Vill du i så fall räcka upp din hand och säga jag vill göra det? Gud välsigna er. Herre, vi ber att du ska hjälpa oss att förstå de här sakerna på ett korrekt sätt. Hjälp oss att förstå vilken tid vi lever i och vad du vill göra för oss. I Jesu namn jag ber. Amen.